فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkommen till ännu ett avsnitt av Islampodden. Det här är ett Ramadan specialavsnitt där vi har med oss en gäst som ska berätta om sin väg till islam. Och jag vill också tacka alla där ute som har hjälpt till med att dela videos och kommentera och subscriba och like och allt. Verkligen tack så mycket. Må Allah belöna er och fortsätt med det. Simon har jag med idag, en gammal vän till mig. Och så har vi också med oss som vanligt våran broder Sheikh Sadek. Välkomna.
Tack. Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Hur går fastan?
Alhamdulillah. Faktiskt. Det är lätt. Dagarna är kortare. Det är lite synd bara man inte har tarawih med bröderna och sånt. Men alhamdulillah, vi gör det vi kan.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vi brukar egentligen bjuda på men alhamdulillah.
Nej, alhamdulillah. Vi fastar ju.
Ja, alhamdulillah.
Jag tänker så här. Det är många som har skrivit till oss. Att de vill ha med någon konvertithistoria. Och det är någonting som vi har planerat att göra. Och du släppte ju en video för inte så länge sedan där du läser Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha med teckenspråk. Eller på teckenspråk. Och den gick viral. Det är många som har hört av sig. Det är många som har delat den. Även ganska kända personer som delade den. Och jag tror det skulle vara intressant för folk att lära känna dig och din historia och varför du är muslim och allt det. Och även det här med teckenspråk och att du kan recitera Koran på det sättet eller visa Koranen på det sättet. Det finns mycket att berätta, tror jag.
Inshallah. Alltså det som sagt, du vet, det är alltid när man som konvertit, man har alltid den här berätta hur du blev muslim, vad hände, hur, du vet. För man ser oftast på YouTube de här konvertithistorierna, du vet. Som är så här roliga och sånt. Och så handlar det för en själv, man tänker inte, du vet, hur mycket påverkan det kan ha för andra. Men speciellt nu när man har berättat mycket, just när den här videon kom ut, man ser, subhanallah, det var någon som skrev till mig, en syster, hon skrev, min vän som inte är muslim, hon såg din video, hon började gråta, hon beställde en mushaf.
Allah.
Jag ska börja läsa. Jag tänkte, subhanallah.
Det är vackert. Det är jättefint. Så jag hade aldrig sett.
Subhanallah.
Det är jättemånga som har hört av sig. Bara, vad är det här? De tyckte det var hur fint som helst. Subhanallah. Alhamdulillah. Och jag hoppas i slutet av avsnittet om inshallah vi kan ha med den videon. Inshallah.
Inshallah. Inshallah. Och inshallah det kommer fler videos. Vi har inshallah, flera inshallah, kapitel i Koran. Så nej, men om...
Berätta lite om dig själv. Din bakgrund.
Jag heter Simon. Jag är från Skåne, Kristianstad. Det är därför jag bryter lite. Det är alltid så förhandlande när jag är i Stockholm. Jag känner mig som en... jag känner mig inte svensk. Jag hör andra, du vet. De snackar fett bra svenska. Jag kommer här med skånska, du vet. Man försöker tona in det, men det går inte. Men Simon, jag är från Kristianstad. Det är en liten stad i Skåne. 30 000 pers i den stan. En timme från Malmö på östkusten. Och jag tänker jag kan börja från början. För att båda mina föräldrar är svenska. Min familj är svensk, så vitt jag vet. Det är ingen så här, jag har hört någon så här, jag är irländsk påbrå. Allah alam, vi får bekräfta det. Men jag hade en storebror som föddes 93. Och han föddes för tidigt. Så vilket innebar att han föddes utan matstrupe. Den hade inte utvecklats. Så när han kom ut, det var många komplikationer. Också på den tiden, jag tror inte sjukvården var så väl utvecklad i Sverige. Att man kunde göra ingrepp. Men de försökte i alla fall, han hade en sond genom magen. Så här. Man matade dem genom magen liksom och sånt där. Och det var mycket så. Sen kom jag 95 och han var väldigt sjuk då. De hade försökt göra ett ingrepp att sätta ihop båda ändarna av matstrupen. Och det var ändå så här, jag vet inte, jag tror det var 10 cm mellanrum. Så det är ganska mycket.
Så de ska alltså sätta ihop?
Istället för, antingen man kan ju lägga en protes. Ju. Och jag tror på den tiden kanske det var så bra proteser. Så det de gjorde, de ville sätta ihop det var sin ände. Och det gick bra, alhamdulillah. Men sen, det blev komplikationer. Så det brast. Den här. Och han fick hjärnblödning av det. Spännande. Och blev väldigt, väldigt sjuk. Och då på den tiden, för vi var i Skåne då, men sen vi flyttade till Stockholm för min pappa kommer från Stockholm. Han hade jobb där och så. Så han var på sjukhuset där. Men sen han gick bort. Han klarade inte sig. Och jag var liten då, jag var typ ett halvår. Men det tog hårt på familjen alltså. Det var, min mamma fick honom när hon var 19. Som var ung alltså.
Självklart att förlora ett barn och gå miste om ett barn. Det är...
Ja, och sen du har ett annat barn som är helt nyfödd. Fattar ingenting du vet. Ska attention och sånt. Men qatallallahu med shafal. Så sen kom min syster, 97. Eller 98 afan. Och alhamdulillah, det var bra. Vi bodde i Stockholm då. Vi bodde i Handen faktiskt. Många vet inte det. Men vi bodde där. Jag gick i dagis där. Jag tror den hette Regnbågen. Det var fett chill. Jag kommer ihåg det. Det var sköna minnen. Sen när min syster blev 1,5 år ungefär. Men då märkte hon började tappa balans. Och talförmåga. Hon fick talförmåga. Alltså så här. Började gå jättesnabbt. Men sen hon började tappa det. Så man kollade upp det. Och det visade sig att hon hade fått en hjärntumör i hjärnan. En elakartad hjärntumör. Så det är ganska allvarligt liksom. I lillhjärnan. Och det är det som styr talförmågan, minnet. Så hon hade glömt det hon hade lärt sig. Så det var en och samma motgång i familjen.
Ganska tätt inpå också.
Ja, jag kan inte tänka mig själv. Varför, jag var ju liten, jag kommer knappt ihåg. Jag minns bara, du vet, små sekvenser att hon tappar balans. Och du vet, det var lite så här, föräldrarna var oroliga. Så de tog henne till sjukhus och så här. Hon fick gå så här cellgiftbehandling. Och det var mycket så här fram och tillbaka som fick vara där inlagd och så. Under tiden, min farmor bodde också i Stockholm och vi var grannar. Så jag var mycket hos henne. Och värt att säga liksom, min familj var, alltså, var ingen religiös familj. Vi var inte kristna på något sätt. Det var inte, förutom att man firar julafton så här traditionellt. Men det var inget så här att man ber bön vid
matbordet. Gick inte till kyrkan och sånt?
Nej, inget sånt. Ingen så här bön vid matbordet. Vanliga svenskarna alltså. Ja. Sen, men min farmor, hon än tills idag, hon är väldigt så här spirituell av sig. Yani hon gillar så här med energier och sånt och hon pratar mycket om Gud. Hon har ingen så här religion som hon tillhör eller så har tillskrivit sig.
Så hon tror på någon högre makt.
Exakt, hon brukar kalla det Gud och sånt. Okay. Och hon säger att alla profeterna som kommit, hon accepterar dem. Men det är, ja, jag har inte, inshallah, det kommer. Och jag da'wa för henne.
Hon lever fortfarande.
Hon lever fortfarande. Ja, hon är frisk och kry.
Hon är några stepp ifrån islam. Om hon tror på att profeterna kan ha varit profeter.
Ja, exakt. Gud, exakt.
Må Allah vägleda henne.
Amin. Men jag vet, då hon var mycket mån om att man skulle ta hand om naturen, djuren. Mycket sånt här. Man ska vara snäll mot dem. Och subhanallah, varje kväll innan vi gick i las, vi gjorde en dua. På svenska.
En bön.
Ja, en bön, exakt. En åkallan. Och den är jättefin. Alltså, Gud som haver heter den. Jag tror den är ganska känd. Kan inte hela, men jag kommer ihåg så här. Gud som haver, barn i chat. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, så är min lycka i Guds händer. Och sen lyckan kommer, lyckan går.
Att all framgång är från Allah.
Ja, exakt. Det är så här man redan lärde i tawhid. Mashallah. Och jag vet inte, jag kommer ihåg när jag var liten, jag läste den. Det gav ett lugn. Det var alltid så här, jag ville alltid läsa den innan jag sov. Annars jag kunde inte sova. Sen det blev kaos, ni vet. När jag skulle gå till mamma och pappa igen. De förstod det bara, snackade om det.
Ja, det krockade mellan farmor och pappa. Alltså,
nej, inte så, men alltså, de var inte sådana att de gjorde böner och exakt. Sånt. Som de läste väl någon saga och så. För att hålla mig lugn. Men det var där det började. Men min syster, hon blev frisk. Hon kom ut till lyfterna. Vi flyttade ner till Skåne. Jag tror mamma, hon var lite så här. Min mamma kom ju från Kristianstad. Hennes familj från Kristianstad allihopa. Och hon kände väl att vara borta hemifrån så långt. Och alla de här jobbiga minnen från min brors bortgång. Min systers cancer. Det tog mycket alltså. Så hon ville bara komma hem till mamma och så här. Hon var ung också ju. Sen åren gick. Alhamdulillah. Och eftersom, värt att nämna liksom, eftersom jag kan teckenspråk, det är för att min pappa är döv ju.
Ja, det är det som många undrat. Vissa till och med trodde att du faktiskt inte kunde alltså, prata. Sen såg du en annan video där du pratar, förstår du?
Jag har en hörselnedsättning, så jag har hörbarter. Men den är väldigt, det är ingen grav hörselskada jag har. Min mamma var grav hörselskadad och min pappa, han är döv. Min morfar är döv, min mormor är också typ döv.
Får jag fråga, är det riktigt i sådana fall?
Det, man skulle säga, det är som glasögon eller synfel.
Så det ökar chansen? Men det
ja, det ökar chansen, men det behöver inte vara. Båda min pappas föräldrar är hörande.
Aha.
Ingen av dem hade någon dövhet.
Så du lärde dig från barnsbent?
Exakt, så det var
fett grymt alltså.
Var mitt första språk. Det finns videos här små när jag var liten och inte kunde prata, men jag tecknade. Byggde lego och sånt. Och det är ju så, det finns ju idag, vet, man lär barn teckenspråk i dagis. För tydligen de har lättare att uttrycka sig med händer än med tal. För det, du vet, artikulera och ord och bokstäver, det är svårt. Med händer, du kan ändå visa.
Ja, du kan visa vad du vill.
Så det är där det kommer från, jag tänkte, kan vara värt att nämna. Så, nej men vi bodde där, åren gick. Sen, 2000, eller när jag var 12 år, båda mina föräldrar skilde sig. Och pappa valde att flytta till Stockholm, tillbaks. Mamma, hon stannade. Och subhanallah, jag vet inte, jag tror, i och med att, ni vet, när man har en familj som är väldigt så här, en kärnfamilj, liksom mamma, pappa, du vet, det är mycket trygghet det.
Exakt.
Och jag minns det som en väldigt tydlig så här, vändpunkt. Inte just då, jag tänkte att det är ingenting. Jag bryr mig inte, du vet. Men efterhand, jag tänker, alltså, det var ändå tufft. Alltså. Man tänker, man har inte pappa där, mamma är själv, hon jobbar, hon ska försörja oss. Och man får också den här typ skulden, ja, du vet. Jag måste också hjälpa till, du vet.
Jag tänkte fråga, kände du någon slags ansvar i och med att du var äldst då när pappa lämnade?
Alltså, just, nu vet jag inte hur det är med andra familjer, men jag vet ju nu, i efterhand, när jag, som muslim och träffat många så här kompisar som inte är svenska, hur kärnfamiljen är väldigt stark där. Även när kanske inte när det, alltså inte religiöst, utan det är väldigt traditionellt. Man hjälper mamma, man har det här ansvaret. Men som svensk, det var inte på det sättet alltså. Men visst, jag kände ändå, du vet, jag måste hjälpa till och sånt. Men det var mycket så här, tänka på sig själv.
Ja.
Individualism. Det är jag, liksom. Mitt liv, liksom. Längtar tills jag blir 18, jag flyttar ut.
Okay.
Det var typ den moden. Tyvärr, alltså. Men jag minns, det tog också hårt på mamma, för hon började ju dricka ganska mycket alkohol, tyvärr. Och började spela så här betting, gambling, alltså så här typ på online casino och sånt. Och hon försökte ju träffa så här andra killar och liksom hitta kärleken igen, eller vad man säger. Men tyvärr, som alla, många av dem, de var inte så snälla. Speciellt den, det var som alla, det var en, han var i princip psykopat. På riktigt. Alltså han var, det var polisanmälningar, det var, blev besöksförbud och sådana grejer. Alltså, det var knas alltså. Han, det var mycket så här psykisk misshandel.
Hur gammal är du i allt det här då?
I allt det här, jag var ju 12 när de skilde sig, så jag var kanske 13-14.
Okay.
Ung tonår. Och det var också det här, du vet, för det är då man börjar tänka så här, livet, liksom, mening med livet, vad du vet, vad ska jag göra med mitt liv och allt det här. Och då jag började bilda en uppfattning, för dessförinnan det var ju ändå liksom där lite så här gud, farmor, spiritualism. Men jag började vända mig mer åt ateism.
Okay.
Ganska hårt också. Jag var så här väldigt så här övertygad om att religion, det var orsaken till alla krig.
Alltså ifall, en militant ateist liksom?
Nej alltså, eller, jag vet inte om man kallar det så, men att man anser att...
Radikal ateist.
Exakt. Att alla religioner, du vet, de kommer med ondska, det är bakåtsträvande. Det är som man hör oftast på media liksom.
Och då hade du haft en dålig, hade du hamnat i någon dålig situation med folk från andra religioner, eller hade du fått, du vet, någon, så jag menar, så att det, någonting har hänt dig, att du tycker dåligt om vissa folk från vissa bakgrunder eller något?
Alltså som handlar, inte vad jag minns.
Nej, men för jag känner, det där är en ganska aktiv ställning. Jag kan tänka, jag skulle förstå mer ifall du kanske inte brydde dig om religion. Men jag tänker mer, varför, är det någonting du har hört, någon som lärt dig då, någon slags propaganda?
Nej, men jag tror att det var nog min, att vara säker på någonting var nog en trygghet i allt det där. För det var så, du vet, jag var knappt hemma, för det var så jobbigt att vara hemma. Du vet, man ser mamma, hon dricker och så här. Det är jobbigt.
Det är jobbigt. Speciellt växa upp i ett hem där det är trasiga förhållanden.
Ja, exakt.
Alltid psykisk misshandel, fysisk misshandel. Betting, kumar, alltså gambling. Alltså det är jobbigt. Allah skydda oss. Amin. Det är flera som lever så där ute, och vi hoppas att de får hjälp. Verkligen.
Och det är ingen liten grej. Alltså det är speciellt som när man sitter där med någon annan, en nära anhörig som har det här beroendet. Det är inte lätt att veta hur man ska ta...
Nej, det måste vara en av de jobbigaste.
Ja, till mötesgående.
Speciellt som barn.
Ja, för det var liksom, man såg alkohol och man försökte kanske gömma den och sånt. Men chalas, du vet. Gå och köpa i systemet, du vet. Det är inte svårt. Och det är inte alltid de här de vill ha hjälp heller.
Nej. Jag tror det är en av de svåraste sakerna, när man vill hjälpa någon som inte kanske vill hjälpa sig själv.
Precis.
Då känner man sig ganska maktlös. Man kan inte göra någonting.
Speciellt som barn, alltså, man kanske inte har de här resurserna. Vet. Man vet inte vem man ska ringa kanske. Och idag, jag hoppas att det är bättre idag i alla fall. Alhamdulillah, det verkar ju så. Att det börjar bli mer så här, du vet, stödlinjer. Mm. Du vet, barn som far illa, man kan ringa BRIS och sånt. Så, ja, subhanallah. Jag tror det att just att välja den här ställningstagandet, att bli ateist, det var nog en, det var nog mer en, vad säger man, en statement från min sida. Att ha någonting som jag är säker på.
Någonting du själv kunde styra.
Ja, exakt. Det var inte så här att någon behandlade mig dåligt. Jag hade många vänner i skolan, eller inte många, men jag hade vänner som var, liksom, kommer från en muslimsk bakgrund och så här. Alltså det var inte så att jag var mot dem, eller anti dem, liksom. Det var mer religion, konceptet religion, att tillskriva sig religion, följa regler och sånt där. För mig det var, och jag tror också det är det här argumentet som många här säger, du vet, ja, men hur kan Gud finnas om det finns så mycket ont i världen? Och man ser så mycket ont och man förstår inte det.
Mm.
Man, ingen berättar liksom vad är anledningen. Du vet, att det finns ett öde. Att Allah, qadr Allah liksom, som vi muslimer säger, qadr Allah, macha fa'al, han gör. Det är Allahs öde, Allah gör vad han vill.
Exakt.
Och det finns en vishet också bakom det. Det finns många visdomar som vi lär oss. Och ni vet ju mycket mer om detta såklart. Vilka hadith och...
Nej, du har helt rätt. Just det där problemet, det är många stöter. Och det stöter på, det är ganska känslomässigt argument. Att jag kan inte tro på Gud. För att om jag tror på Gud, då måste Gud vara orsaken till all den ondska. Och det är ganska, egentligen det är ett felaktigt argument. Och vi har ju pratat om det ganska många gånger i olika föreläsningar. Men bara kortfattat. Jag kan bara säga så här, det där är ingen orsak till att förneka Gud ens.
Nej.
För att det är inte så att det är inte så att det är omöjligt att Gud finns bara för att det finns ondska.
Nej.
Och sen tror vi på, som muslimer, specifikt på att Gud har en orsak till allting. Allah gör saker och ting på grund av sin enorma visdom.
Mm.
Vi tror på att Allah heter Al-Hakim, den vise. Och vi tror på att det finns en hikma, det finns en vishet med alla de här sakerna som händer.
Mm.
Och som muslimer tror vi också på att vi har inte hela pusselbiten. Hela pusslet. Vi har kanske vissa bråkdelar av pusslet.
Exakt.
Det är Allah som har hela bilden. Som vad heter det? Det är att Allah är al-alim. Den allvetande.
Ah.
Och han vet mycket mer än vad vi inte vet. Och därför kan vi inte sätta upp oss mot hans vilja och hans vetskap och hans vishet heller.
Mm.
Det är bara lite kortfattat om det ämnet. Och om man vill, det finns ju djupare föreläsningar som man kan gå in på islam.nu och andra
alltså, ställen. Det är bra. Man kan hänvisa dit på islam.nu. Nu finns det en kort förklaring jag tror på 10 minuter, och så finns det också en längre lektion också om det. För den som vill fördjupa sig just i det ämnet så kan man hänvisa, man kan kolla där. Där finns det en lektion. Sheikh Abdallah Swahid har gått igenom. Mashallah, alhamdulillah.
Ja.
Du berättade om den här ställningen, du tog en väldigt hård ateistisk ställning fast det inte hade hänt i vissa saker. Hade du läst någon bok i ämnet?
Inte direkt. Jag minns, jag hade en barndomsvän. Vi båda var lite på samma spår. Jag tror man spårade varandra i detta, liksom, i de här tankesätten. Kanske ifrågasatta, för jag, som alla, hans mamma var också väldigt anti-islam. Hon var väldigt så här... ja, vad säger man? Motståndare. En läste mycket om så här...
Anti-islamiska texter.
Ja, exakt. Så här på hemsidor och så här. Jag vet inte riktigt var hon hittade, men hon hade liksom sina negativa erfarenheter.
Och vänta, det här var innan 11 september?
Nej, det här var efter.
Var det efter?
Ja, jag föddes 95. Så nu, när jag var 12...
Ja, det är efter det.
Ja, ni var...
Det blir,
vilket år var det? Okay. Yani 2004. Ja, det här var efter, yani, efter 11 september.
Nej, det kanske 2006-2007 till och med. Någonstans där. Är det 12,
exakt. 12. Men här, det var nog 2010 till och med.
Okay.
För det var lite efter, nu i unga tonåren. För det var då jag började liksom så här, just komma in i det här artistiska tänket. Liksom.
Okay.
Och jag tror inte då att jag, om man skulle, du vet, fråga mig och sånt. Jag tror inte jag skulle ha så här tydliga argument. Jag skapade väl argument som jag nöjde mig med.
Men var du lycklig under den där tiden? Kände du så här, jag är jättelycklig, jag mår bra med mitt liv, jag får göra vad jag vill, finns inga regler, jag behöver inte följa någon religion, ingenting, ingen gud, free. Kände du så?
Absolut inte. Det var mer som ett fängelse, wallahi.
Mm.
Det var, för varje gång jag kom hem, det var missa. Alltså på riktigt, det var, jag var den som alltid var ute och missade, var alltid den som var hemma. Så jag gick alltid ut, jag kunde inte vara hemma, jag var alltid hos vänner och så. Och tänkte alltid vad som hände hemma, liksom. Alkoholen, problem, det var någon, du vet, den här killen som var psykopat, mammas kille då, Liksom, han lät ju inte henne gå ut och vara med vänner. De var ju så här instängda liksom. Så det var ingen lycka i det. Och jag vet inte varför jag gick till ateism, för det gav inte någon lycka heller. Det gav ju inga svar. Det var bara förneka alltihopa.
Ja, det är väl det med ateismen. Ja. Det ger ingen, alltså, det ger ingen lösning. Det ger ingen, det är inget bra alternativ heller. Det är bara att saker och ting är så för att det är så.
Mm.
Och låt oss säga exempelvis, du har haft det jättedåligt i det här livet.
Mm.
Ja, men det är så, och när du dör då händer inget mer. Du har bara haft en dålig lott i livet. Det är exakt det som händer. Det är slut, kapitlet, stäng boken. Det är så det har hänt. Och jag tänker, hur kändes det? När du tänkte du efter på det sättet?
Det är väl också, vad heter det? Hedonism. Att man ska ha så mycket njutning som möjligt.
Exakt.
Maximal njutning. Det finns, allt är materialistiskt. Och du ska bara ha så kul som möjligt. Inga regler, ingenting. Men som du sa, alltså det ger ju inga svar.
Exakt.
Det skapar ju mer problem än vad det ger svar. För jag tänker ju liksom alla de här sakerna som hände. Min bror gick bort. Min syster hade cancer. Liksom. Man tänker mest, aha, du vet. Jag hade bara otur. Jag föddes i fel familj typ.
Vad fick du då efter allt det här att, alltså vad var det som ledde dig till att du ens började prata, fråga om islam och luta dig mot islam? Och, var det muslimska vänner? Vad var det för något? Började du läsa? Hände det någonting?
Nej, det var faktiskt en väldigt stor vändpunkt i mitt liv. För det var ingen, även om jag hade muslimska vänner, det var inte så att de kanske var så insatta. Mm. Och de frågorna jag hade, det var ändå svåra frågor liksom. Alltså varför, du vet, som vi pratade om innan, just det här med ondskan. Varför finns ondska?
Mm.
Liksom, varför skulle Gud tillåta detta? Alla de här grejerna. Alla de här. Och det är svårt, du vet. Någon som är så här 15 kanske inte vet. Ska svara på det där. Liksom. Det är svårt. Och i och med den här, min väns mamma också som tryckte på om anti-islamiska grejer och sånt. Men sen 2015, jag fick samtal, jag var på jobbet. Och på den tiden också, jag jobbade jättemycket. För det var också ett sätt att fly.
Mm.
Jag hade två jobb. Två heltidsjobb.
Och jobbat,
okay.
Det ena jobbet var som personlig assistent. 100%. Och det andra jobbet var i samma jobb som jag är nu, fast annat företag. Som folkbildare. Verksamhetsutvecklare inom folkbildning. Att man har studiecirklar och sånt här.
I Kristianstad?
I Kristianstad. Okay. Och jag var väldigt aktiv inom musik. Och då vi hade en studio. Och jag var producent också i den studion. Vi producerade beats och gjorde så här. Så det var typ det livet jag levde i den här bubblan.
Mm.
Och värt att nämna dessförinnan också. Min mamma och syster. Min mamma, hon gjorde av sig med den här psykopaten som jag pratade om. Alhamdulillah, efter ett tag. Sen hon hittade en annan kille, man bodde i Örebro. Så hon flyttade upp dit. Jag gick i tredje året i gymnasiet. Hon frågade, vill du hänga med? Jag tänkte, du vet. Okej, om jag hänger med, jag måste börja om. Det är inte så att jag kan fortsätta tredje året där. För det var jag tror inte den skolan fanns där. Och så jag gick musikklass.
Okay.
Så jag fick stanna kvar i den här lägenheten. Jag fick betala liksom
försörja dig själv.
Försörja mig själv och sånt ju. Och efter det så skaffade jag de här efterskolan.
Ja, exakt. Hur klarade du det? Det är ändå ganska mycket ansvar alltså.
Ja, spännande, jag vet inte. Det var väldigt rörigt. För innan de här heltidsjobben som jag pratade om, jag hade skolan, så jag hade tre jobb, deltidsjobb. Jag var som säljare på helgerna och sen två assistentjobb. Så jag kunde ha lite tim för att kunna betala och köpa grejer och sånt.
Mm. Du ville se något i 2015, du fick ett samtal.
Exakt, det är det jag skulle komma till. Jag fick ett samtal, jag var på jobbet. Det var min morbror, eller min morbrors fru. Men de båda var där i telefonen. Och de sa, din mamma, hon har ramlat ihop. Vad det var. Hon körde till, för de var i Örebro ju. Hon körde till Uppsala. Hon har ramlat ihop. Det är allvarligt liksom, du måste komma upp. Så jag stack dit direkt. Vi tog bilen, jag och min morbror och hans fru. Eller jag och min morbrors fru körde. Så min morbror skulle ta min mormor och åka tåg.
Mm.
Så vi alla skulle mötas i Uppsala. Så det visade sig att hon hade fallit ihop och fått en aneurysm. Som är en blodpropp, skulle man kunna säga. Eller en propp i hjärnan. Mm. Och det är ganska allvarligt. Och oftast det här sker av, det finns tre skäl. Antingen det är genetiskt, vem som helst kan få det. Men det finns två faktorer som är väldigt starkt bidragande. Och det är stress och alkohol. Och det här fanns ju väldigt tydligt i mammas liv. Så vi åkte dit. Och sen, hon var ju nedsövd på grund av komplikationerna liksom. Mm. Och sen efter några dagar de förklarade henne hjärndöd. Och ja, det var inget mer då. Mm. Hon dog.
Subhanallah. Jag har en fråga. När du var i sjukhuset och du såg att hon kanske inte kommer att överleva, fanns det inte ens för en sekund någonstans i hjärtat, jag ska be till Gud. Jag behöver hjälp från någon annan än de här läkarna just nu. Mm. Det behövs något annat nu. Kom det inte ens?
Wallahi, om jag ska vara ärlig, nej.
Vad tänkte du?
Alltså, jag minns den tiden, det var väldigt tomt. Mm. Det var, jag tror man var i sån chock som man typ stängde av helt. Allting var tomt. Det var typ inga känslor. Förrän efter man fick besked, man blev ledsen såklart. Mm. Men det var väldigt ofattbart. För man tänkte, som alla, det här är grejer man hör hända andra. Mm. Det hände ju inte mig.
Mm. Mm. Liksom,
det är andra som dör.
Det är andra som dör. Det är andra som mamma som går bort. Man har hört. Och kan,
jag dör inte idag.
Exakt. Mm. Och sen var man där. Man var bland dem. Och som alla, det var faktiskt inte... Det gav inte mig andra tankar. Det enda som gav... Alltså det enda jag tänkte på var... Vad händer nu? Du vet, vad, om detta är liksom... Du vet, min mamma kämpade. Hon kämpade jättehårt. Visst, hon hade sina beroende och sånt. Men det är förståeligt. Hon hade inget annat. Hon försökte fylla tomrum. Som inte kunde fyllas. Och hon gjorde ju sitt bästa. Men ändå, det blev inget, som man säger, lyckligt slut.
Exakt.
Och då tänkte jag mycket, du vet, vad är det värt egentligen det här livet? Du vet, alla de här pengarna man får jobb från jobbet, festerna man går på, vännerna man har. Det är inte värt någonting ju. Alltså, jag förstår inte meningen. Jag tappade väldigt mycket hopp.
Mm.
Och jag tror det var en process att acceptera att gå från det här ateistiska synsättet, att man är centrerad runt sig själv.
Mm.
Hedonismen som vi snackar om, att man ska njuta maximalt. Man förstår, det funkar ju inte. Man blir helt nedbruten. Man tänkte, det finns inget mer. Liksom. Så.
Exakt, vad händer nu?
Ah.
Du kunde inte ens för en sekund känna att du kan be en bön för henne när hon har dött. Ingenting, eller hur? Subhanallah, kolla vad islam egentligen lär oss, det här hoppet att döden är början på det eviga livet.
Mm.
Att det tar inte slut.
Exakt.
Folk säger, Allah yarhamu. Alltså jag kan bara säga, alltså i verkligt scenario vad som händer. Många skriver till oss, till mig i alla fall på Instagram, bara, min farbror dog igår, Allah yarhamu, kan du göra dua för han? Kan du säga till andra att göra dua för han? Kan jag bygga en brunn för han? Alltså det är inte så här, förstår du, det fortsätter. Man tänker inte det är slut, utan det är början på det eviga. Hur kan vi hjälpa den här personen nu med böner, med att bygga grejer, bygga moské? Och det här gör vi hela tiden. Och det här ger ju hopp också till folk att inte gå under, att tänka varför och vad händer nu och det bara blir svart. Och, utan det ger ett inre lugn, en trygghet.
Verkligen, subhanallah.
Det är intressant det du säger, för jag har sagt det här förut på föreläsningen, sånt att en ateistisk synsätt är väldigt deprimerande. Det är så här typ, som vi sa innan, det finns inga lösningar, det finns inga svar och det händer ju inget. Och du sa det så fint nu, du bara okej, men alla pengarna jag har och alla festerna jag har gått på, all det ena och all det andra och all den dunja, den världsliga som jag har fått, vad gynnar det här hedonistiska levnadssättet att njuta så mycket som möjligt? Okej, och sen då?
Ja.
Jag dör.
Ja.
Finns ingenting mer? Så vad, det var inte ens värt någonting i grund och botten.
Exakt. Det är väldigt, väldigt deprimerande synsätt på världen. Det är liksom så här, du kan inte förklara om du har ett jobbigt liv som min mamma hade. Det var ju det som fick mig att tänka, alltså, det var väldigt svårt att få ihop det. För det är skillnad när man hör, du vet, men folk som dör, de har inte haft det bra. Och så, men du vet, när det kommer till ens egna föräldrar, det är svårt att bortförklara det. Men ja, men du vet, det är ändå...
Men nu ska du tillämpa allt du har lärt dig inom ateismen på någon som är väldigt nära dig.
Och det
går,
det tar emot. Det är lättare sagt än gjort.
Ja, det tar emot ganska mycket.
Fick du någon sorgbehandling efter det här? Fick du hjälp? Fick du stöd? Du är ändå ganska ung fortfarande.
Ja,
den här tiden.
Ja.
Och du bor ensam.
Jag var ju 20 år då.
Det är lätt att man tar sig till droger och alkohol och tar sig till, du vet, det här. Om inte man har en religiös tro där man till exempel börjar be, ta tag i religionen, vilket många gör. Och det här är någonting som alla kan bevittna.
Mm.
Det är väldigt många som blir religiösa efter sådana här saker.
Ja. Och jag tror det är mycket, när en människa har en sådan stor, alltså arrogans i hjärtat, det är svårt att tala till en sådan människa, det är svårt att visa någonting för den här människan. Så ett sätt, vet, som jag tänker Allah gjorde, han bröt ner mig, Han bröt ner min arrogans så att jag var hjälplös. Så jag skulle kunna vända mig till den som kan hjälpa mig. Eller
bli ödmjuk och lyfta pendeln och be till Gud.
Det är svårt att vara ödmjuk annars. Om man är så här.
Om allt går bra.
Ja, allt går bra liksom. Men när allt går dåligt, det är, ja. Det är svårt att hålla, du vet, näsan uppe liksom. Man kan hålla fake, du vet, fasad, men hallå, du vet.
Men, ja, jag förstår.
Men.
Så hur fick det här, hur var det här vändpunkten då?
Det här var vändpunkten för att, som Mosa sa, du vet, det konstiga var, jag vände inte mig till alkohol, droger och sånt där. Jag minns när jag blev 20, jag slutade röka. Och det var innan hon gick bort, min mamma. Jag rökte innan och sådana grejer, alltså cig. Och jag slutade med det, jag klippte det. Jag började göra sådana här, ni vet, vita månader. Har ni hört det? Man tar en månad, man dricker inte. Bara för att man ska resetta sitt system. Yeah. Det är ganska vanligt. Om man festar mycket, man tar så här vita månader eller vit vecka.
Ja, det är ett koncept alltså.
Ja. Bara för att man ska, du vet. För ibland om man fortsätter, man skapar en tolerans. Så för att bryta ner toleransen, man måste ta bort det här, du vet.
Subhanallah.
Bara för att kunna få ruset igen. Så jag implementerade sådana här grejer redan från början.
Mm.
När hon gick bort, då, jag förstod ju redan, för jag hade ju redan varit i det innan hon gick bort. Mm. Så jag tänkte, hur ska det hjälpa mig nu? Det hjälpte inte mig innan, det kommer inte hjälpa mig nu. Och jag kan ju alltså med ärlighet säga, det var en, även om jag inte erkände då, men det var en väldigt tung depression jag befann mig i.
Mm.
Det var väldigt mörkt. Jag hade väldigt svårt att gå upp på morgonen. Många gånger jag vaknade sent i jobbet. Jag satte klockan 10 alarm och jag vaknade inte ens. Jag kunde gå och lägga mig 8 på kvällen. Jag vaknade 9 på nästa dag och jag var helt slut. Det var som att jag inte hade sovit något. Det var verkligen så här. Man var helt förstörd. Och jag gjorde så här. Tänkte, okej, jag måste ta tag i detta. För antingen det, du vet, ta tag i det eller ge upp på livet.
Mm.
Det var ju
du hade två val bara.
Ja. Och någonting inombords tänkte jag, men du vet, det måste finnas något annat. Så vad gjorde jag? Jag gick in och kollade lite. Hur blir man lycklig? Hur blir man lugn?
Okay.
På Google eller?
Ja. Så jag hittade så här meditationsgrejer. Meditation, det var fett innan då. 2015 tror jag.
Mindfulness.
Mindfulness-appar och allting. Du vet. Jag tänkte, okej, men jag kan testa det. Du vet, det var ändå så här ganska bekant för min farmor. Snackade mycket om sånt när jag var liten. Meditation, spiritualism. Det var ändå, det är ganska starkt samband liksom. Så vad gjorde jag? Jag började varje morgon 5 minuter. Jag mediterade, satt där i min vardagsrum. Ni vet som man brukar sitta så här. Benen i kors. Och meningen med det var att inte tänka på något. Det skulle vara tomt.
Okay.
Och det funkade. Men sen när jag slutade, när jag var färdig med meditationen, allt kom tillbaka ju. Allt det jobbiga. Så jag förstod inte liksom, ska jag befinna mig i meditation 24-7?
Ja, för, det funkar inte.
Ja, det var ingen lösning ju. Det var som att jag stötte paus.
Ja.
Så vad gjorde jag? Jag började tänka så här, okej. Okay, jag kan testa. Jag testar be. Så som farmor lärde mig be.
Till Gud.
Ja, tänkte. Men jag tänkte inte Gud och jag tänkte det som finns.
Så du, alltså, får jag fråga, stoppa nu.
Ingefär.
Så egentligen, alltså, du försökte falla tillbaka till det som du fick dig att må bra då. Alltså, det känns som att du identifierade en plats i livet där du mådde bra av en sak. Och det hade inte riktigt med Gud att göra ännu.
Nej.
Okej.
Okay? Jag tror det var en, alltså, det var under medveten en koppling där.
Ah.
Jag kände, du vet, för jag började känna igen de här grejerna, vet, meditation och mycket av det farmor snackade om. För det var ju flera, det var ju många år sedan jag höll på med det. Eller farmor snackade, jag var ju lite barn. Och i alla fall jag började göra de här bönerna. Och jag kommer ihåg, alltså jag gjorde det varje dag. Istället för att meditera. Jag bad, jag sa, vem som än hör mig, vem som än finns, vägled mig. Jag behöver vägledning nu.
Det är det, Allah. Man ber till Allah om vägledning. Allah vägleder den personen. Den som uppriktigt ber om vägledning, ska Allah inte vägleda honom. Allah kommer vägleda sådana här människor.
Ja. Det fanns, som sagt, jag hade bränt varenda bro som fanns. Jag hade gått till varenda lösning som dunja erbjuder. Allt det här, fester, alkoholen, musik. Men det gav ju inget. Förstår ni? Det var liksom kanske i stunden man kände sig, du vet, någorlunda okej med läget. Men det var ju bara fake.
Alltså, jag vill fråga, under den här tiden, fanns det ingen muslim runt omkring dig som sa, du vet, de såg ju vad du gick igenom. Förstår du? Din mamma har dött. Du har haft problem innan. Du bor ensam. Eller var det ingen som sa till dig typ, ej, borde du bli muslim? Alltså, du vet, bara så rakt ut. Bara, vad vet du om islam? Du borde läsa Koranen. Bara, eller typ sa till dig att göra dua till Allah. Eller något liknande. Fanns ingenting.
i min närhet, jag hade inga som var religiösa på det sättet.
Man behöver inte vara jättereligiös, du vet. Även muslimer som kanske inte är super, inte ens ber eller fastar något. Vid vissa tillfällen så finns det ändå det här med att ej, du borde be till Gud, be till Allah, be till Gud nu, det är allvarligt nu. Du vet, man hamnar i en punkt där även om man inte är superreligiös, man, muslimer är ofta stolta över sin religion och vill berätta om den till andra.
Det är säkert någon kan ha gjort det, men det är inget jag minns.
Ja, det är inget du har registrerat?
Nej, jag registrerar inte, för att det var så mycket som hände då. Och jag tror jag var ganska stängd av mig. Det var inte så att jag berättade allt det här, alla de här problemen för alla.
Det är sant.
Du vet, man hade ju fortfarande en fasad man skulle hålla upp, du vet.
Ja, det är det som är lite grejen. Man ska visa att man är stark.
Ja.
Inte deprimerad och gå runt i ångest.
Vem vill vara med ändå?
Men jag tänker så här, när du frågar om vägledning.
Mm.
Vägledning till vad? För just nu, vad jag förstod från din historia, du tror inte på så mycket.
Nej.
Vad är det du vill vägledas till?
Jag kunde ju inte ens säga Gud vägled mig.
Ah.
Det var ju så illa. För jag hade så det här ord. Jag tror det är också många som ordet Gud. Det är starkt kopplat till någonting. Ah, man har en väldigt starkt förutfattad mening om
den
det.
Den är laddad.
Den är laddad, väldigt laddad. Så det gjorde jag bara bad till den som hör mig, den som ser mig.
Mm. Det är ju Gud som hör allt och ser allt.
Det är en av hans namn.
Besvarar böner också.
Exakt.
Och vägleder dig.
Och jag visste att allting som jag gjort ända fram till den punkten var fel.
Ja.
Så någonting måste ju vara rätt.
Exakt.
Allting kan ju inte vara fel i världen. Ja. Jag tänkte...
Ja, jag har misslyckats själv. Nu vill jag ha hjälp med att hitta vad som är rätt.
Så jag bad om vägledning till det som är rätt.
Ja.
Vad än det är, ta mig dit.
Mm.
Jag accepterar det. Ja. Spelar ingen roll vad det är. Bara ge mig det.
Mm.
Och jag tänkte inte att det skulle vara någon religion. Alltså uppriktigt, jag tänkte inte att det var... I bakhuvudet, jag tänkte att religion är fel. Så det måste ju vara något annat.
Exakt. Men nu, för jag frågar, för det känns som det är nu du börjar öppna dig för andra lösningar. Och även om det var religion som du känner innerst inne är fel då.
Mm.
Du är öppen för den om det skulle visa sig vara rätt.
Mm.
Vilket, alhamdulillah, det blev.
Ja, exakt. Och det som Mosa frågade om det här med, om det fanns någon där, någon muslim, någon vän. Så, jag hade ju en kollega i mitt andra, jag hade ju två jobb som jag sa, två heltidsjobb. Det ena jobbet det var ju där med musikproduktion och sånt.
Mm.
Jag hade en kollega där som var muslim. Inte så praktiserande, men han var muslim, Jani. Och som alla, dessförinnan, vi snackade aldrig om islam. Det var inget sånt här. Ni? Vi satt där och gjorde musik, det var vår grej. Men efter när jag gjorde de här bönerna, han började praktisera. Han började släppa skägg. Tänkte, vad händer, du vet? Eller någon sorts nice stil, du vet? Sen mitt när vi håller på med beat, han ska be. Han säger, pausa, jag ska bara be. Jag blev chockad, du vet. Jag har aldrig sett dig be, varför ska du be nu? Vad händer?
Eller hur? Kändes det där, bara be mitt i.
Ja, jag tänkte, bo, vi håller på med ett nice beat. Låt oss bli klara. Sen du kan be. Men han var väl så här, nej, jag ska be nu. Tiden är inne, jag ska be. Och jag tror också, i och med att han var ny, praktiserande, så här. Han kanske inte ville vara för på med mig. Jag vet, jag snackade lite med honom om mina problem, men jag var ju inte öppen med folk. Men när jag började fråga honom, jag började fråga liksom så här, men vad är detta liksom? Jag tror det är då han började berätta. Som han i samma veva på mitt andra jobb. Alla där var kristna. Och nu snackar vi kristna. Pingstkyrkan. Sådana som, de är väldigt kända så att de har så här tungomål. Man talar i tungor. Pingstkyrkan. Så de är väldigt, väldigt så här religiösa.
Okay.
Vad jag vet i alla fall, de tror ju på treenigheten och så här Guds son och Jesus och allt det här. Så jag tänkte, men okej, jag har ett tillfälle här nu i alla fall. Nu är jag ändå öppen.
Mm.
Låt oss se vad det är för något. För jag har ju bara haft, jag har inte haft några argument mot det egentligen. Jag har bara, du vet, haft väldigt så här, vad ska man säga, fördomar liksom.
Fördomar.
Men jag har inte snackat med någon om det. Jag har inte, du vet, varit i samtal, argument. Så de här kristna jag började snacka, det var en kollega speciellt, han var pastor. Så jag bara frågade han, du vet, kristendomen, vad är det? För inombords jag tänkte, okej, men jag kan ju testa. Jag är ju svensk, det är ett kristet land, så här, vi är ändå kristendom, Jani.
Mm.
Vi har julafton, vi har, du vet, Jesus, det är väldigt så här konfirmation och sånt. Kanske ska bli kristen. Liksom. Och det, jag tänkte att det är ganska lätt just för kristendom i Sverige. Det är inte så...
Det var ett naturligt val.
Ja, och det är inte så här typ, okej, du ska ändra hela ditt liv. Du har massa regler nu, du ska följa. Det är inget sånt. Fast nu när jag såg min andra vän, min muslimska vän, han skulle ju be och göra de här grejerna. Tänkte, det är ändå jobbigt, bror. Det är jobbigt. Men subhanallah.
Trots att du ändå brukade be varje morgon du gjorde dua till
Gud. Ja, men jag såg inte det som, jag vet inte, subhanallah. Jag såg det som, jag vet inte, jag förstod inte det. Jag förstod inte alla de här grejerna. Du måste göra det på ett visst sätt, viss tid. Allah, jag kan väl välja när jag vill be. Subhanallah. Men
pastorn du började diskutera?
Så vi diskuterade mycket. Men det var mycket som jag inte kunde hålla med om. Just det här med Guds son, Jesus och sånt. För jag tänkte, han är människa.
Mm.
Hur kan, okej, om det finns en Gud. Gud kan inte vara som oss. Jag visste, jag är ju själv människa. Jag har haft massa, jag vet ju vad jag har gjort. Hur ska vet, Gud kan inte vara i närheten av vad vi är.
Mm.
Så det måste vara något annat. Alltså det måste vara någonting vi inte ens kan uppfatta.
Mm.
Någonting över, någonting som har skapat allting. Ska vi tillskriva det till att han har en son? Och du vet, det funkade inte för mig. Och jag ska be till Jesus istället för Gud. Jag gjorde mina dagar varje morgon nu till Gud. Ska jag ändra till Jesus nu?
Ja, det gick inte ihop.
Nej. Och en resa som verkligen vände på allting. För jag var ändå så här, jag vill bli kristen. Jag ville. Alltså i hjärtat, jag tänkte jag vill. Men jag kunde inte. Jag tänkte jag kan inte gå in någonting och inte vara 100.
Mm.
Och det här med muslimska vänner, det var jobbigt. Du vet, gör de här grejerna.
Lite...
Ja. Och vi åkte till USA. Vi var ju personliga assistenter. Så de här vi var assistenter till, de skulle åka på resa. Så vi måste ju hänga med ju och hjälpa dem. Så vi har flera stycken. Och alla de som handlade, det var 3 stycken och jag. 2 stycken var pastorer. Och en var jättekristen. Så här.
Men jag fattar, de är pastorer och jobbar som personliga assistenter?
Ja, men det är så här fritiden, Jani.
Okay.
Så om inte så här, eftersom Pingstkyrkan är en frikyrka, så är det inte inom Svenska kyrkan.
Ah.
Alla eller man kan få betalt för det eller jobba som präst där.
Okay.
Men det var ju mycket så här frivilligt. Så de hade det som sin försörjning, kan man säga. Så när vi åkte till USA, vi åkte till Florida. De hade värsta tillfället 2 veckor med mig. Du vet, de skulle grilla mig. Du vet, verkligen. För de ville, de förstod. Okej, han är nära, du vet. Vi måste bara dra in han. Men jag hade de här frågorna. Och jag minns en dag på stranden. Jag satt med den här pastorn som jag snackat mycket med. Jag bara, du, alltså. Jag tänker så här, det som du har sagt. Jag ska be till Jesus och sånt om vägledning. Om jag tar ett exempel nu. Om jag behöver uppkoppling till min telefon. Jag har ingen internet, ingenting. Och jag har bredvid mig en wifi-router. Jag har koden, allting, jag kan koppla mig där. Och du sitter också bredvid. Du har din mobil. Din mobil är kopplad till wifi. Men istället för att gå till wifi-routern och ta min wifi där, jag går till dig och ber dig dela internet. Är det vettigt? Han bara nej. Så är det inte bättre att jag ber till Gud direkt? Han bara jo. Och när han sa så, jag tänkte, men vänta, vi har diskuterat här nu. Och det här var ändå ett år av diskussion.
Ni sitter på stranden och solar och allt och pratar om sådana här stora saker.
Ja, så jag var ändå intresserad. Jag tänkte, hallas, vi har tid att döda. Vi har att snacka om något vettigt. Och hela hans akida, hans troslära, den bara föll samman ju. Helt plötsligt behöver jag inte be till Jesus, jag kan be till Gud. Jag tänkte, men nej. Det som han, muslimska vännen, sa, det är det han har sagt hela tiden.
Ja, det är ändå det som hela islam bygger på, att man ber direkt till Gud.
Och man särskiljer
Allah. Att man särskiljer Allah och att man tar bort alla de här mellanhänder.
Mm.
Vi ska inte ha mellanhänder. Nej. Utan vi ber endast direkt till Allah Azza wa Jal.
Och det var det jag ville ha. Jag visste, det var ändå ett kriterium jag hade. Jag vill ha det som är, vad ska man säga, rent.
Mm.
Direkt koppling till den som har skapat mig. Den som vet det bästa för mig. Och utstått förstod jag inte. Jesus är ju inte, han var ju människa. Jag förstod ju det. Så jag frågade min muslimska vän, vem är Gud, du vet? Och då började han recitera surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Och jag tänkte, subhanallah. Han förklarade den, du vet, vad den betyder. Jag tänkte, ej. Varför har du inte sagt denna tidigare? Det är detta jag tror på.
Jag tänkte, ska vi inte säga det?
Säg den, det är bra.
Alltså, Qul huwa Allahu ahad är att säga Allah han är en.
Mm.
Allahu samad. Allahu samad betyder att Allah inte är behov av någon. Men allting är behov och beroende av Allah.
Mm.
Lam yalid wa lam yulad. Att han inte har fött någon, att han inte heller är född. Och här i sista versen, och det finns ingen som liknas honom. Det går tillbaka till lite till det du kände. Att,
vänta, nej,
Allah, Gud, han kan inte vara som de andra. Han liknar inte människan, inte människan, han är inte som människan, inte ens i närheten. Och det är det här som Allah nämner i andra surer också, men också i den här suran, surat al-Ikhlas.
Jag minns den var så kraftfull, för det var alla verser där var exakt så som jag kände. Allah, han är en. Jag förstod det.
Mm.
Han är inte 2, han är inte 3. Och alla är beroende av honom.
Någon. Ja.
Jag visste att jag var beroende av honom.
Mm.
Jag var ju helt...
Jag hade lärt mig
den jobbiga vägen.
Ja, du hade lärt dig den svåra vägen.
Ja. Så jag förstod det. Och att han inte har fött någon. Jag förstod det också.
Mm.
Det går inte. Det,
eller att han skulle ha föräldrar eller
exakt,
liknande.
Exakt, barn. Eller, det, var, så... Det öppnade en helt ny dörr. Jag förstod, okej, kristendomen... Det här är inget för mig. Men det var fortfarande svårt. Nu kommer nästa svårighet. Vad ska alla säga? Okej, om jag ska bli muslim. Vad ska mina föräldrar säga, vad ska min syster säga, mina kompisar, det blir jobbigt, hur ska jag förklara för dem, ska bli muslim? Och det var ändå 2016-2017.
Hade du kontakt med din pappa under den här tiden?
Väldigt, väldigt lite, om ens något. Väldigt lite.
Skulle han ens bry sig egentligen mycket om du?
Egentligen inte. Egentligen, ingen hade brytt sig.
Men det bara dök upp i huvudet, vad ska andra säga och tycka? Och det här är någonting, jag, förlåt att jag avbryter, men jag bara säga, det här hör jag från nästan, jag har just stött på och varit med väldigt många människor som har antagit islam.
Mm.
Det här är en grej som de tänker på mycket.
Mm.
Vad ska de andra säga? Och det är inte konstigt att man tänker så. Vad ska ens föräldrar säga? De kanske uppfostrat en på ett annat sätt. Vad ska ens vänner säga nu?
Mm.
Kanske man har varit som det antireligion sen, förlåt grabbar, jag blir muslim. Alltså, förstår du? Alltså, vad ska folk tänka och säga? Men i slutändan, det är ens, vad ska man säga till Gud på domedagen?
Ah.
Det är ens relation med Allah som är det största egentligen som finns. Vad ska man säga till honom? När man vet sanningen, hör om sanningen, ska man förneka den bara för att andra har någonting att tycka till om eller säga någonting om?
Mm.
Men jag tänker, hur tacklade du den där frågan? Dig själv, alltså, hur kände du? Hur löste
jag lyfte upp den till min vän. För jag tänkte, han är ändå nypraktiserande också. Han har också haft, vi har ändå samma vänskrets.
Uh-huh.
Han sa, bro, i hela ditt liv, du har bara tänkt, jag ska göra det jag vill. Jag ska inte bry mig om andra. Varför ska du bry dig nu? Jag tänkte, spännande, det är sant ju. Hela mitt liv jag har gjort min grej.
Ja. Eller hur? Det hade inte vad andra ska säga. Nej, inte. Subhanallah.
Jag hade ingen kontakt med pappa. Vi hade inte, du vet, tyvärr ingen bra kontakt med familjen. Mina vänner, du vet, ja, de gjorde sin grej. Jag gjorde min grej. Jag var alltid den som, ja, men jag gjorde min grej. Men nu detta kom. Helt plötsligt jag skulle vara, du vet, vad ska de tycka liksom? Nu idag vet vi ju, det är ju Shaitan som jobbar med en.
Exakt.
Djävulen som.
Det var det jag ville komma till.
Ja. Det är ju inte ens egna hitta på liksom. Han vet ju hur han ska göra. Han lyfter ju fram saker som kanske är känsliga för en.
Exakt.
Och använder det som argument.
Om vi skrämmer en.
Skrämmer en, exakt. Och jag minns, och det här var ju, nu är vi 2016, snart in i 2017. Jag har hängt med den här brodern då. Vi åkte på jobbresor. Vi åker tillsammans, vi jobbar tillsammans. Han går till moskén, han ber, jag väntar i bilen. Sen det var en gång, vi var i Malmö. Vi skulle lämna tillbaka en kamera. Sen skulle be Salat al-Asr. Så jag sa till honom,
Asserbönen.
Ja, Asserbönen, eftermiddagsbönen. Så han sa, eller jag sa till honom, okej, men du vet, kan jag inte hänga med in? För jag fortsatte ju meditera och alla de här grejerna. Jag fortsatte göra det. Jag tänkte, det är kanske samma sak. Du vet, jag vill testa. Jag sa till honom, låt mig komma in och testa bara. Han bara, okej, kom. Så vi gick in. Vi gick till där man gjorde wudu, tvagningen, rituella badet, eller, eller tvättningen, eller vad man säger. Och innan jag skulle sätta på honom och innan jag skulle börja, han sa, bo, bara så du vet, innan du gör allt det här, du måste ta shahada, trosbekännelsen. Okay. Annars ingenting kommer accepteras från dig. Du måste göra det här. Du måste
så rakt ut bara.
Ja. Och det var ändå ganska bra för att jag tror jag behövde den här pushen. Mm. Jag behövde någon som sa till mig, du måste göra detta. För jag var velade fram och tillbaka.
Det är nu eller aldrig, jalla.
Och subhanallah, när han sa det, jag förstod, nu är det allvar. Och aldrig i hela mitt liv, inte fram tills nu, och må Allah skydda oss från det. Amen. Det var så mycket viskningar. Jag har aldrig varit med om det. Det var som tusentals flugor flög runt mitt huvud. Det här stora, alltså det var surrande. Så högt så jag kunde knappt höra vad han sa. Och jag blev så varm. Du vet, alltså jag var kall och varm samtidigt. Kallsvettades, jag fick massa, du vet, alla tvivel som jag hade under det året kom på en gång. Vad ska de tycka? Vad ska den säga? Tänk detta, hur, så, ja, men du måste lämna detta, du måste, du vet, regler, jobbigt, allting på en gång. Och det här var inom loppet av en sekund. Men någonstans inombords, jag tänkte, okej, jag har kommit så här långt. Jag har kämpat för att hitta det rätta. Och jag vet att det här är rätt.
Mm.
Om jag inte tar det nu, när ska jag ta det? Så han sa till mig, säg efter mig, ashhadu an la ilaha illallah. Och ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Så jag sa efter han, och han sa betydelsen. Ni kanske också vill.
Jag vittnar om att ingen har rätten att dyrkas utom Allah. Och jag vittnar om att Mohammed är Allahs sändebud.
Exakt. Så när jag sa det. Det var som alla de här wiswas, alla de här tvivlarna, viskningarna, jobbiga tankarna. Det bara försvann. Det fanns inget. Det enda som fanns. Det var det jag sökte efter när jag mediterade varje morgon. Det här lugnet.
Mm.
Det här sanna lugnet.
Iman kom in. Tro.
Ja. Wallahi, det var det mäktigaste jag varit med om. Och jag var så, det var så här typ, ni vet när man har fått sån adrenalinrush att man får typ, man skakar typ.
Mm.
Det var typ en sån känsla. Och man kunde inte riktigt fatta det. Och sen jag gjorde wudu. Vi gick, vi bad salat och laser. Så det var min första bön.
Hur kändes det ens?
Både...
Du har ju precis tagit shahada, blir muslim, tvättade och bara Allahu akbar.
Det var så mycket nytt, jag tänkte, vad hände? Är det sant? Är det en dröm? Eller vad hände? Men samtidigt, det var som, du vet, alla de här, du vet, vilsna åren, eller man ska säga, där jag var så nedbruten, deprimerad och jag visste inte vad jag skulle, och vem jag skulle träffa, vad jag skulle, du vet, ingenting. Jag tänkte, livet är meningslöst. Det var det här jag ville ha.
Allah besvarade din dua som du sa så många månader.
Ja, och det var ju det, det var ju många, flera gånger, så jag tänkte, du vet, det kanske inte finns någon, men subhanallah, när det kom till det, när jag bad min första bön, det var verkligen, det här är rätt.
När du gick ner i sujud,
alltså
när man lägger pannan på marken i bönen, första gången, vad sa du? Minns du?
Jag vet
inte,
min vän.
Du vet nu, du vet ju inte de saker exakt man ska säga, men bad du?
Han, brodern då, han ledde ju bönen.
Ah.
Det var ju bara vi i moskén, för vi var resande. De hade redan bett Asad. Så det var vi själva. Så han berättade lite moment. Han sa så här, okej, vi kommer göra så här. När du... Och så sa han bara, följ mig liksom.
Uh-huh.
Och han sa också det, när du är nere på pannan, du kan be, du kan göra dina dua och sånt. Och du vet, jag gjorde det. Jag gick ner så gjorde pannan på marken. Jag bara tänkte, du vet, jag vill bara bli lycklig. Jag vill bara bli glad. det har varit ganska jobbigt hittills. Låt det bara bli bättre.
Wow.
Och alhamdulillah, det har blivit bättre än vad jag någonsin trodde.
Får jag fråga det här nu du har blivit muslim?
Mm.
Det är en helt ny värld som öppnas upp för dig. Och det är, jag ska säga, det är massa grejer du ska lära dig.
Ah.
Hur kändes det där? Alltså, hur tacklar du det?
Jag var ganska rädd faktiskt. Jag var rädd att, nu kommer jag göra mycket fel säkert.
Ah.
Vad ska jag göra? För jag ville göra rätt. Jag ville göra rätt för mig. Och jag tänkte nu, det här är ju rätt. Och liksom...
Då måste jag också göra rätt.
Ja, exakt. Och jag minns, det var samma dag vi gick på lektion. Så här, föreläsning om islam, lite så här. Och jag minns alla där, de var helt glada, för de förstod ju att jag var ny.
Mm.
Jag kom ju där, man såg ju inte att jag var, eller vad man ska säga, jag hade ju inget skägg, jag såg ju verkligen som vilken svensk som helst. Jag kom in där och skulle sitta och lyssna på det här. Och de var mycket så här, men håll vi bönen, gör detta. Det var mycket så här, de och jag tackade dem för det, för det var ändå så här, som jag sa innan, ibland man behöver någon som pushar en.
Mm.
Men sen samtidigt, jag tror man måste också hitta sin egna balans i det. Ibland man tror att det som är det förflutna, att man måste släppa allting. Alltså det man har haft och det man har gjort och allting och på en gång. Ibland det går inte, du vet. Man måste ta, det är en övergångsfas i det hela. Det är mycket som är nytt. Alltså just det här med bönen, du vet. Nu ska jag lära mig massa grejer, du vet. Och det är inte ens på mitt språk. Det är på ett helt annat språk, främmande språk.
Mm.
Jag vet inte ens hur man uttalar de här grejerna, du vet. Så det var svårt att hitta balans i det, tyckte jag. För det var samtidigt den gamla kretsen jag hade av vänner. De slutade hänga med mig. De tänkte, han kommer inte till festen. Han har blivit ganska tråkig nu liksom.
Mm.
Han är inte längre samma intresse.
Ja, exakt. Och jag hittade ju andra vänner.
Mm.
Mina muslimska bröder och syskon. Och så jag var med dem. Men många av dem, de var ju liksom antingen födda in i det eller har praktiserat väldigt, väldigt länge, som hade ju en annan uppfattning av det och visste liksom, okej, det här ska du göra, det här. Så jag minns, i början det var mycket sånt där kanske, att okej, jag måste prestera på något sätt. Så det var lite det jag ville göra så mycket gott.
Mm.
Och ibland man kan gå in för hårt. Och ja, ni kanske vet själva
därför det är viktigt med en balans. Det här ser vi hos nästan allihopa som börjar praktisera, eller bland väldigt många som konverterar.
Mm.
Och det är mycket av att man är väldigt glad, lycklig, man vill prestera, man vill inte göra något fel, man vill göra allting rätt. Mm. Det är förståeligt, men det är därför det är jätteviktigt med att man kanske har en mentor, en bra mentor, som tar hänsyn till ens situation.
Mm.
Ja, till ens förståelse av saker och ting, och som kan lära en i dess takt, lugn takt.
Mm. Mm.
Alla lär sig inte lika snabbt, alla lär sig inte likadant heller. Och det här är någonting som vi försöker göra idag.
Mm.
Via att vi har våra, jag och Sadek och Abdullah Swede och andra, att försöka hjälpa nya muslimer om de har frågor eller vill veta hur de ska praktisera vissa saker, även nypraktiserande, även folk som har praktiserat länge.
Mm.
Man gör ju sitt bästa
exactly.
för att hjälpas åt i att finna en viss harmoni i sitt praktiserande.
Mm.
Men jag kommer komma tillbaka till det. Jag vill bara fråga, det här du nämnde att du var rädd att vad ska alla andra säga? Skedde det någonting med det? Hände det något då?
Faktiskt, ingen sa någonting.
Ingen sa någonting, eller hur? Men vet du varför jag nämner det? För det här är exakt samma argument som typ alla konvertiter säger till mig. Alla som vill, de kan skriva till mig eller ringa mig liknande och säga jag är jätteintresserad av islam, jag är en muslimsk kompis, jag har varit intresserad av islam jättelänge, jag blir muslim.
Mm.
Sen när det närmar sig, då är plötsligt de jätterädda. Jag har varit med folk som har varit så här. Nej, men nu blev jag rädd helt plötsligt. Exakt när de ska ta sin shahada. Subhanallah. Exakt, det är det jag menar. Det här är ett scenario som jag tror att många som där ute som kommer lyssna på det här kommer säga, du vet, jag kände exakt samma sak. För det är så.
Exakt.
Förstår du? Shaitan, djävulen, han vill absolut inte att vi ska bli muslimer. Han vill inte att vi ska anta islam och dyrka Allah ensam och du vet, söka skydd hos Allah mot shaitan och allt det här. Så han kommer att störa en in i det sista. Men även när man blir vit muslim och även när man praktiserar, det är inte så att shaitan, djävulen bara försvinner.
Nej.
Utan det är en livslång kamp och en livslång resa. Och det vill jag också poängtera, det här du nämnde, att man vill göra allt. Man vill inte göra ett enda fel.
Exakt.
Man kommer inte kunna göra allt.
Nej.
Och det är omöjligt att man kommer kunna hålla sig borta och undvika alla fel, alla misstag, alla synder, allt det här. Vi är inte syndfria.
Nej.
Utan vad gör vi? När vi hamnat i fel så återvänder vi i ånger. Vi försöker förbättra oss. Vi försöker komma tillbaka på rätt spår. Det är så vi är.
Mm.
Att ha en lektion, kanske till och med ett helt poddavsnitt och prata om det här med hur finner man balans. För att många, när de har hittat det här, de är jätteglada. Och vill även visa det till andra.
Mm.
Och när andra inte tar emot budskapet, kanske en familjemedlem, en pappa, en mamma, en flickvän, vad det än må vara som man vill berätta det här om.
Mm.
Så kanske man blir frustrerad.
Det var exakt det som hände mig.
Man blir det, man blir så. Man glömmer att vägledningen ligger i Allahs hand. Inte hos oss. Allah säger själv i Koranen, om självaste profeten sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Du kan inte vägleda den du älskar. Men Allah vägleder den han vill. Och det här är någonting vi måste ha med oss.
Mm.
Att alla har sin tidpunkt. Bara för att jag har förstått betyder inte att alla andra kommer förstå. Bara för att jag har nu börjat agera med vissa saker och börjat handla ut med vissa regler i islam betyder inte att alla andra i min omkrets kommer att göra det. Och vi kommer försöka i alla fall vårt bästa med den här podden och med andra där islam.nu och andra lektioner som vi har att försöka lära ut en balanserad förståelse av islam så som islam är egentligen och ska förstås och så att folk kan praktisera i lugn och ro och inte känna den här stressen och inte känna att världen har gått under när man har gjort ett fel eller ett misstag. Nej. Det är många som gör det, de ska börja be, ny muslim, han tänker, men tänk om jag säger fel, tänk om, hej, det är ingen fara, alltså alla vet ditt tillstånd. Du blev muslim för 10 minuter sedan. du kommer hamna i de här grejerna och det kommer vara massa fel. Jag själv, alltså om folk, jag vet inte om jag nämnt i podden något, när jag blev muslim och började be, jag bad alla böner 3 raka.
Är det sant?
Ja, 3 raka. Varför bad jag bara 3 bönenheter? För det är helt fel, det är bara en bön som är 3 bönenheter i Salat al-Maghrib. De andra är 4, Dor är 4, Asr är 4, Isha är 4, Fajr är 2. Det är för att jag hade sett den bönen, Maghrib, jag tror i moskén eller av någon. Och jag bad 3 bönenheter, lyssna. Utan wudu. Förstår du? Och jag bad inte 5 gånger om dagen. Jag bad 6 gånger om dagen. För att på det här pappret som man har hämtat från moskén, det står ju böner. Du ser ju bönerna. Efter fajr, vad står det? Shuruk. Det är ingen bön. Det betyder fajr går ut. Jag bad ändå, bad shuruk. Sen jag lärde mig, men det är inte så här, jag gjorde inte lång tid. Jag lärde mig med tiden, du måste göra wudu, du måste göra det här. Det är massa saker man gör. Jag vill bara berätta en kort grej till i det här. När jag skulle äta, ni vet, innan vi äter och dricker, man säger bara bismillah. Inget mer än så, man säger bismillah och äter. Och alhamdulillah efter. Jag hade lärt mig al-fatiha. Jag hade lärt mig bismillah rahman rahim. Jag hade lärt mig lite grejer. Varje gång jag ska äta, allt jag kan, jag läser bara. Förstår du? Så det är inte rätt. Någon kanske tänker, men vadå, han läste bara al-fatiha. Det är fel, man ska inte läsa al-fatiha varje gång man vill äta eller dricka. Al-fatiha läses vid andra tillfällen, surat al-fatiha. Men vad jag säger, det är till alla där ute, att fel kommer att begås. man kommer att rätta sig, man kommer att lära sig. Ibland glömmer man saker, ibland lär man sig. Och det är en livslång resa. Det finns inget så här att jag kan sitta här idag och säga, idag är jag klar, jag har lärt mig, that's it. Det finns inte, vi lär oss hela tiden. Vi lär oss av dig idag, du lär oss av oss imorgon. Vi lär oss av varandra. Men jag tror att många kan dra nytta av det du berättar, att de känner så här. Och det här med balans som du ville gå in på.
Jag vill bara fråga en grej. Känner man att man ligger efter? Är det det som orsakar att man vet det? Känner att man har någon slags stress?
Det kan, alltså jag vet inte, det är väl olika för alla.
Man känner att man måste komma ikapp.
Ja, men man tänker, du vet, ja, alltså de andra kan så mycket. Ja. Liksom man, för det är ju inte så att man konverterar och sen kommer man in i en så här grupp av konvertiter. Du kommer ju oftast in i en grupp av, alltså, muslimer som har praktiserat länge.
Kan.
Ja, vissa kanske kan hela Koranen och du kan inte ens al-Fatiha. Så det blir kanske lite jobbigt. Men samtidigt, jag tror det är mycket så här som vi sa, shaitan som försöker få dig att tro dåligt om dig själv. Att tänka, du vet, du kan inget, du vet. Få dig tappa hopp om det.
Jag tror man ska också komma ihåg att islam är en religion som kom ner över 23 års period.
Exakt.
Det här glömmer man alltså. Man tror att man ska lära sig islam över en natt. Alltså du har blivit muslim nu och inom loppet av en timme ska du kunna allting som finns att kunna. Och det här är så här, jag säger, du förtrycker dig själv om du försöker göra det där. Du kommer stå uppe den timmen och inte komma någon vart. För att det kom över 23 år. Och sen också, vi har en, alltså, när vi som är muslimer, vi tänker alltid att Allah är ghafur rahim. Allah är den barmhärtiga, den förlåtande. Det betyder att Allah tar inte oss på fel som vi omöjligt kan veta vad vi gör fel just nu. Exempelvis nu som Musa sa att han satt och bad sex bönner. Allah kommer inte straffa honom för det. Allah kommer inte, Allah är ghafur rahim. Allah är ett tawab, den som tar emot ånger. Det vill säga att Allah bedömer inte oss på de misstagen vi gör. Som Allah själv nämner i versen, sista versen i surat al-Baqara. Rabbana la tu'akhidna inna sina och akhtana. Att de troendes dua, de troendes åkallan, de troendes bön är att, och Allah ställer oss inte till svars för det vi glömmer eller misstar oss i, gör fel, misstag. Och det finns en hadith faktiskt i Sahih Muslim där Allah besvarar denna dua och säger, qad fa'alt, jag gör detta.
Allah.
Så att man får ha de här sakerna i åtanke när man vill praktisera. Och det här är inte bara någon som har blivit ny muslim. Vi ser det här hos många som kanske vill börja ta tag i sin religion också. Att de känner, jag måste göra allting, jag måste göra det här och allt måste vara rätt från början. Och sitta, nej, låt det ta sin tid. Och det är också det här med balans. Och när man är på det sättet, då är det väldigt lätt att det går till en viss överdrift.
Precis.
Att man överdriver i vissa saker. Det här ser vi ganska mycket också. Att man ska, hur ska man säga, man börjar göra religionen svår för sig själv.
Och andra.
Och andra.
Ja.
Och att man ska lägga alla på en väldigt hög, vad heter det? Pedestal på engelska. Jag vet inte vad det är på svenska.
En hög ribba för folk.
En hög ribba.
Höga förväntningar.
Och folk har olika resor, folk har olika vägar, folk har olika tillstånd i sitt liv. Så det här är också något som jag tror folk kommer dra nytta av när de hör din historia.
Och en av de stora felen jag gjorde i början var just hur jag pratade med min familj om det. Det var ju mycket där, amen. För när man blir nypraktiserad, ny muslim och allt det här, man ser ett visst ljus, man tänker, det här är ju rätt. Hur kan ingen annan se detta? Man tänker, ej, jag hittar svaret.
vet,
jag mår dåligt nu, men jag kan svaret nu liksom. Så man går till familjen, jag minns, jag pratade mycket med min syster om det och det var väldigt hårt. Och subhanallah, det oftast skadar mer än vad det gör nytta. Och alhamdulillah, i efterhand, du vet, jag har bett om ursäkt.
Det är bra, jag säger till folk där ute att be om ursäkt för det här
beteendet. Man måste göra det ibland. För det påverkade oss väldigt mycket. I vår familj, vi hade inte bästa relationen och det blev inte mycket bättre av att jag skulle säga massa regler och domar och jag vet inte vad. Det var väldigt hård. Men jag tror det blir den att man tänker, för att man vill alla gott.
Exakt.
Man tänker, det här, det är nyckeln till paradiset ju. Och man ser liksom, man vill ju andra väl.
Och då bildas den här frustrationen där man
känner att
man får inte som man vill liksom.
Nej. Så det blir den här, men kom igen.
Hur är relationen idag?
Ja, min syster. Ja. Alhamdulillah, jättebra. Pratar i princip varje dag.
Din pappa?
Ja, vi pratar varje vecka, alhamdulillah. Vi skriver, han är ju döv så. Vi skriver, vi ringer, vi tecknar.
Ja.
Alhamdulillah.
Du får förklara det här avsnittet för honom i teckenspråk.
Faktiskt, borde ha så här lite teckenspråk.
Inshallah. Jag vill lägga till en grej bara så att inte folk tar min historia och tänker att jag gör massa fel idag. Musa gjorde också massa fel förut. Det här var en tid då det som vi har idag av information fanns inte då.
Nej.
Idag, en person som vill börja be idag skriver bara böneboken på Google. Så får han upp en bönebok, hur man gör wudu, hur man ber korrekt.
Mm.
På olika språk, på massa språk, på svenska. Idag finns videos, idag finns tusentals föreläsningar, lektioner. Det finns islam på svenska på sociala medier, små videos, korta videos. Det finns Koran med svensk text till. Man lyssnar på Koranen och sen ser en svensk översättning, engelsk översättning. Alltså idag, ursäkterna är inte likadana som kanske på den tiden. Idag får man faktiskt ta sig själv i kragen och fråga. Och även många fler har lärt sig idag i Sverige om islam. Det är mer muslimer, islams pratas om mycket mer. Det är lätt att få tag i de här grejerna. Att till exempel se vad man ser innan man ska äta. Det finns ju den här appen Hisnul Muslim som nu även finns, som vi har gjort reklam för nästan varje avsnitt. Det finns på svenska med översättning och man kan ladda ner på Google Play och App Store och så vidare. Eller vad de heter.
Ja.
Så det har underlättats.
Exakt.
Idag är det jättelätt att få informationen, men fortfarande måste man ändå, och vi hoppas på att det kommer fler och fler som är utbildade och kan agera som mentorer och hjälpa nya muslimer, hjälpa nypraktiserande.
Precis.
När de hamnar i som de här grejerna. Hade jag träffat dig den tiden och du berättat att jag var som min syrra och jag skrek på henne, men jag vill bara väl. Nej, det har blivit lite fel här. Förstår att någon kommer att berätta de här grejerna. Förstår du? Subhanallah. Men hänt är hänt och vi hoppas att folk nu för tiden nu lär sig. Och det är mycket, det här som du berättade, jättemycket. Det här händer väldigt ofta hos nypraktiserande som kommer hem och han har lyssnat på en reminder på YouTube och blivit fett religiös. Det har hänt någonting nu. Och helt plötsligt hans syster som inte har haft hijab bara nu på 2 dagar. Jalla. Halas, han stressar hennes liv. Det funkar inte så.
Nej.
Han hade sin resa, hon kommer ha sin resa. Föräldrarna har sin resa. Och tänk dig också från föräldrars synvinkel. De ser det fortfarande som ens lilla son eller ens lilla dotter som helt plötsligt ska berätta om vad du vet, nyckeln till världens skatter och paradiset och rätt och fel, och om du inte gör det hamnar i helvetet. Och, du vet, det kan vara tungt för en familj.
Precis.
Man måste förstå de här sakerna. Det är inte så att alltid, och ibland vissa tror att ens föräldrar, de är emot islam. Nej, det är inte alltid att de är emot islam. De är emot ditt sätt att vara, ditt sätt att praktisera. De känner inte igen det. De har varit muslim hela livet, de följer, du vet, kanske från sitt hemland, andra åsikter, och du kommer dit och bara allt är fel. Alltså allt är bara fel. Det funkar inte så. Det funkar inte så med någon människa alls. Där man lär sig att allting du är på, det är bara fel. Utan det krävs att man gör det med kunskap, visdom, i lugn och ro. Gör mycket dua, det är gratis att göra dua. Man gör dua för sina föräldrar, ta upp sina händer, be för sina föräldrar, be för sina syskon, be för sig själv, be för nära och kära.
Exakt.
Det är så jag tänker. Inshallah att vi gör vårt bästa för att försöka förmedla och hjälpa folk där ute med att hitta en viss balans.
Och det var en stor grej som du sa, liksom, att när jag blev praktiserande, att jag faktiskt gick in och lyssnade på lektioner på islam.nu. Då hade ni så här distanskurser, kommer jag ihåg. De här grundkurs och avancerade. Jag kommer ihåg. Så jag gick igenom allihopa. Och subhanallah, jag lärde mig så mycket.
Inshallah.
Och det gav mig perspektiv. Alhamdulillah. Och värt att nämna också, jag ändå, du vet, det finns ändå en vishet bakom att gå in ganska hårt. Du kanske gör grejer som du gör en grej som du inte tänker efter. Ibland det kan vara dåligt, men ibland det kan vara bra. Som till exempel, jag åkte till Egypten och studerade arabiska. Det var verkligen en sån grej som jag bara gjorde. Och jag tror inte idag, om jag hade fått göra det idag eller fått det valet idag, jag vet inte om jag hade gjort det. Man hade tänkt, men du vet, jag har detta jobbet så. Men då är på den tiden jag tänkte, khalas, du vet, bismillah. Allahs religion, bismillah, jag ska lära mig arabiska nu, vi går. Och jag åkte. Alhamdulillah, ibland man måste bara, du vet, balansera det. Att inte göra så varje gång.
Varje gång man känner för något och bara åka iväg.
Nej.
Föräldrarna säger, kom, du måste vara kvar. Och det är många, förlåt, jag tar upp det, men det är för att du nämner det.
Precis.
Jag är absolut inte emot att någon lär sig arabiska utomlands och i vissa länder där man lär sig mer om islam och arabiska. Jättebra, man utvecklar sig själv. Jag gjorde den resan till Medina. Sadiq har gjort den resan till Medina och många av våra vänner. Även Karim som är med på den har ju varit och lärt sig arabiska i Egypten.
Mashallah.
Men ibland är det så att en ungdom, han börjar praktisera. Han bara passerar väldigt liten tid och vill direkt dra, bara försvinna från Sverige, försvinna från sina föräldrar, sina syskon. Och han tänker, jag ska lära mig arabiska. Och ta inte hänsyn till, vänta, din mamma då, hon kanske behöver dig här. Mm. Och du kan inte bara försvinna, pappan. Och nu också, med alla sociala medier och YouTube och allt det här, du kan lära dig arabiska online.
Oh, ja.
Du kan ha arabiska lärare online, du kan lära dig till och med i olika lokaler i Sverige, via nätet, via vänner. Det går att lära sig. Och låt oss säga att man vill åka, prata med föräldrarna, ha en skön
dialog.
Inte bara säga nej, de är emot islam. De är inte emot islam, att de är rädda om sin son som är väldigt ung, eller dotter som är väldigt ung och bara vill resa iväg och bo någon annanstans. Det är inte en resa på 2 veckor,
nej.
Det är 6 månader, det är 1 år. Jag har ju barn, förstår du? Jag skulle tänka själv, jag skulle vara nu bara skicka iväg mitt barn till ett helt annat land. Vem känner han där? Han kan inte språket. Du vet, man hör massa saker om landet kanske.
Man måste ta hänsyn till föräldrarnas känslor. Det är det som är grejen.
Det är det många inte gör.
Man gör inte det, och man lägger det på att, så att men de är emot att jag är religiös. De är inte emot det, de är emot dumheter bara.
Eller att man inte tänker efter.
Ja, att man inte tänker efter, att man inte tar lite så här. Man gör ogenomtänkta beslut.
Exakt.
Är du med?
Och det är inte så att det jag gjorde var ogenomtänkt. Det var ändå så här, jag konverterade i 2017 och 2018 åkte jag. Så jag hade ändå ett år och lärde mig, gick på lektioner, lyssnade på föreläsningar. Och jag tog upp det här med familjen, med min mor och sånt. Och jag vet initialt, de var ju väldigt så här, okej. Okay. För det var ju också där ISIS och allt det här som kanske kopplade mycket så.
Jag tror det är också en viktig grej att man känner inte alltid. Man antar att, låt oss säga exempelvis att du lyssnar på Mosa.
Ja.
Folk antar att alla i din krets, din morbror, vet vem Mosa är. Så men Mosa är skön, han säger bra grejer till min son. Eller min dotter. Nej, men de vet inte vem det är. Det kan ju lika gärna vara en helt annan person.
Exakt.
Och det är det, så här, man underskattar hur mycket föräldrarna kanske inte är insatta i barnens miljö. Fortsätt, jag vill bara...
Nej, men exakt. Och att man berättar, det jag gjorde, jag berättade ju för dem. Vad det innebar, vad det var, liksom att det är bara arabiska, det är en resa, vi kommer ha kontakt. Och att man inte droppar bomben och säger, men jag ska resa imorgon. Du vet, packa väskorna, vi ses. Utan ändå förbereder dem också. Det är ganska viktigt.
Det är jätteviktigt. Du pratar, alltså, inshallah, vi måste ha ett helt avsnitt i säsong 2, inshallah, om de här grejerna. Mm. Det är så många som genomgår. Det är så många föräldrar som... De är rädda om sina barn, och jag förstår dem. Jag förstår dem. Din son har inte varit religiös, ingenting. Helt plötsligt han går nya vänner, nytt umgänge, nya hemsidor. Han slutar upp med saker. Det är en drastisk förändring. Vilken förälder som helst, vad det än gäller, blir rädd.
Ja.
Förstår du?
Definitivt.
Till exempel mina barn, de uppfostras ju med våran religion. Men skulle de helt plötsligt, du vet, nu de alla går i skolan, men låt oss säga de är lite äldre.
Mm.
Och sen helt plötsligt blir helt annorlunda i sin islam. Det skulle ju väcka frågetecken hos mig som pappa. Vem lyssnar ni på nu helt plötsligt?
Mm.
Vem är det ni lyssnar? Vilken föreläsare och allt det här? Därför jag är jätteöppen också på mina sociala medier. Vem jag är.
Mm.
Vart jag jobbar. Det är lätt att få tag i mig. Mm. Det är inte så här, du vet, den här killen, du går inte att få tag i, man vet inte riktigt vem han är, lite fishy runt omkring den här personen. Nej, jag säger alltid också till alla underåriga som lyssnar i sociala medier på mig, Insta eller TikTok eller vart de än är, prata med era föräldrar. Jag vill att era föräldrar ska veta vem det är ni lyssnar på här i Instagram just nu i den här liven klockan 9 på kvällen.
Exakt.
För att jag kan tänka en förälder som ser sitt barn sitta och kolla på en mobil, så sitter en kille där som är skägg, har kofi kanske eller långt hår, pratar om islam. De kan bli rädda. Det finns ju folk där ute som är röt ägg, som lurar folk ut i olika saker. Det är inte bara islam, andra saker.
Mm.
Så man måste ha koll som föräldrar också. Vad är det våra barn egentligen kollar på? Vem lyssnar på? Vem är deras influencers där ute?
Mm.
Men för att inte gå in för djupt på det, jag tror att vi kommer spara det till ett helt avsnitt. Finna balans, finna harmoni. Hur gör man när man gör fel i religionen? Men jag tror att många, inshallah, kommer att dra nytta och kommer känna igen sig i din historia. I din, vad heter det, din historia, hur du blev muslim. Och du är fortfarande, alhamdulillah, muslim idag.
Alhamdulillah.
Och Allah, låt oss leva och dö på det. Allah, amin.
Amen.
Jag vill, kommer nog knyta ihop säcken, men jag vill fråga en grej. Idag, du sysslar ju med den här officiell
Akfit.
Exakt. Innan jag säger fel. Jag brukar säga något annat. Vad säger jag?
Akit tror jag du säger. Men det är Akfit eller Akfit.
Akfit. Berätta varför den heter så.
Okej. i England man brukar säga, man säger inte ach, man säger ack. Så ibland vi säger ack fit. Så fit, det kommer från fitness.
Okej.
Okay. Ack eller ach kommer från broder på arabiska.
Arabiska,
achi. Ah. Så ja, vi slog ihop de två orden. För det är det vi gör, vi lägger upp. Vi har i alla fall en Instagram nu där vi lägger upp videos, där vi tränar. Mm. Vi kör lite lives med olika profiler. Ganska stora profiler. Ja, men som är inom träning och är muslimer. Och hur de hittar balans. Som vi sa, hur man hittar balans i träning och religionen. Mm. Ibland det kan vara svårt att hitta balans i det. För det är, en sak kan ta mer tid än den andra. Kanske det går emot varandra. Kanske inte, du vet. Man hittar balans. Så det är det vi gör där. Och jag pluggar till PT nu. Inshallah blir klar detta året.
Inshallah.
Det är en sak som jag brinner väldigt mycket för. Liksom hälsa. Och det är någonting som islam också uppmanar väldigt mycket. Mm. Att ha hälsan på plats.
Så ni lär folk hur man ska träna rätt? Och hur man ska...
Ja, med träningen, dieten och så. Man är välkommen med frågor. Om man har frågor att ställa. Och vi, även nu under Ramadan, vi har släppt ett så här gratis träningsprogram. Eller flera olika träningsprogram. Olika. Där du kan både köra på gymmet eller hemma utan utrustning. Och då är det så här, du kan välja 2 dagar, 4 dagar, 5 dagar. Så du väljer själv hur du vill köra.
Masha.
Helt gratis, ni kan ta. Det finns videos för varje övning. Hur man utför dem. Alhamdulillah. Så inshallah, folk drar nytta.
Inshallah. Får jag ställa en sista fråga?
Ja, bo. Kör för.
När du skulle berätta om islam till din pappa.
Mm.
Du måste göra det med teckenspråk.
Ja.
Gick det?
Ja, det gick. Alhamdulillah. Det var lite svårt i början att översätta vissa ord.
Det är det jag tänker, det är det jag vill fråga. Inte så att teckenspråk inte går att prata. Alltså,
nej, för
att, utan hur
grejen är, många inte vet att teckenspråk, det skiljer sig från land till land.
Mm.
Det finns ett internationellt teckenspråk, precis som vi har engelska. Men det är mest lånat från det amerikanska teckenspråket med lite variationer.
Mm.
Men varje land har sitt egna. Så nu när jag tecknar svenska och jag ska översätta alhamdulillah, eller någon säger sallallahu alaihi wasallam. Det är ganska svårt. Men handlade, jag tecknade. Och jag pratade med honom och han tog faktiskt sin shahada. När var detta? Det var nog 2 år sedan.
Han blev muslim?
Ja, han tog sin shahada. Alhamdulillah. För jag minns vi bodde tillsammans då. För han kom, flyttade från Stockholm till Kristianstad, till min lägenhet. Och jag försökte snacka mycket med honom. Jag var ganska hård mot honom också. Jag tror det var också hans typ.
Både jag och han. Hur kan man ens vara hård på teckenspråk? Går det ens vara hård?
Du kan vara jättehård.
Subhanallah.
Och du kan få, alltså, jag tror hade man sett 2 döva bara teckna intensivt. Man tror de skulle slåss. Men de bara snackar passionerat. Ni vet.
Det är väldigt känslomässigt. Jag ser inte ofta det, så jag är jätteokunnig om det. Därför när vi såg dig läsa surat al-Fatiha, du ser, den gick viral och folk har spridit i olika länder och stora, alltså det är
subhanallah. Och jag planerar att göra fler sådana videos. Jag har översatt en ny som man säger subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar på teckenspråk.
Kan inte du visa oss nu, hur säger man Allahu akbar på teckenspråk?
Allahu akbar. Så Allah uppe i himlen.
Akbar.
Men sen det finns variationer. Finns lite olika variationer. Men det här är det ganska så här spritt, utspritt.
Okej.
Okay. Jag kollade lite så här arabiskt teckenspråk. De kör också.
Du har kollat upp de här sakerna?
Ja, jag kollar. För hamnade jag kan ju lite arabiskt, jag skriver det väl. Murat al-Ishara. Jag skriver på teckenspråk.
Okej.
Okay. Det här ordet, hur hittar man? Sen det finns olika från olika länder de tecknar.
Subhanallah.
Inshallah, jag ska komma med en video hur man gör shahada på teckenspråk.
Inshallah.
Den är jättefin.
Vi stöttar dig. Vi tycker om det du gör.
Så inshallah folk har nytta.
Inshallah.
Alhamdulillah.
Och jag hoppas att vi kan lägga också surat al-Fatiha i avsnittet med teckenspråk. Så att folk kan dra nytta, inshallah.
Inshallah.
Jazakum al-khair. Jag tror att jag är klar med mina frågor för det här avsnittet.
Ja. Visst, jag är färdig med berättelsen.
Barakallah fik.
Hoppas att folk drar nytta.
Jättekul att du kunde komma.
Ja, verkligen. Tack att du kunde komma. Fast alla fastar och sånt, det var ändå fint.
Alhamdulillah, man får energi.
Även kamerateamet och all team här. Tack allihopa, verkligen att ni orkar. Jazakum Allah khairan. Och subhanak Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Och då hörs vi inshallah i nästa avsnitt. Glöm inte alla där ute att fortsätt likea, kommentera, subscriba, dela. Må bäst, bara kärlek och respekt. Ramadan Mubarak, salam alaikum.
Assalamu alaikum.